Då vill jag önska er varmt välkomna till avsnitt 3 av Tiltad och klar. Och i vanlig ordning så har jag Timman vid min sida. Läget?
Ja visst, jo, ja, det är bra det. Jag klämde precis in min första rejäla Sunday grind där nu igår. Och det var lite blandade resultat. Jag fick vinna tillbaka mina förluster på cashgame efteråt, när jag bland annat battlade lite med Jerry här på streamen, som visar fram fötterna.
Ja, det var kul. Det var ungefär så. Jag fick också vinna tillbaka lite på cashgame från min söndagssession igår.
Kan det vara så att cashgame är framtiden?
Kan vara.
Det är det jag har sagt till er hur länge som helst nu, grabbar. ni måste kliva det där turneringståget. Det funkar inte.
Jag tror att det jag vann tillbaka på cashgame var väl ungefär 1,5% av det jag förlorade på turneringen.
Det brukar kunna vara så. Det brukar kunna vara så.
All rakeback är bra rakeback, som man brukar säga.
Åh, herregud. Och det sjuka...
Ja, nej, vi...
Ja, kör du. Ja, och det sjuka nu var, vi skojade lite om det förra veckan när du frågade Jerry om hur det ser ut framöver med turneringar och grejer och så här. Och så sa vi väl att ja, det är väl skop och tekop framöver här någonstans i mars och maj då, som väntar. Så skojade jag så att de har ju en tendens att peta in någon turneringsserie då och då också. Och nu är det ju så sjukt att det är ju Bounty Builder Series och Knockout Series som börjar helgen på Party och Stars. Och sen så kliver åttorna in i handlingen på nästa torsdag också med en turneringsserie. Så att det blev ingen vila för er ju där, utan
nej, det,
bara in i grottan och köra.
Det är bara att köra, men det är kul liksom. Det krävs lite serie för att det ska bli lite spännande på nätet numera, tycker jag.
Det känns lite som att de har förstått det också. Med tanke på hur mycket serier de hamrar ut nu.
Alltså jag känner att nu har inte jag spelat jättemycket turnéer sista tiden, men man känner ju att de här mellanveckorna då, de blir ju riktigt, riktigt låg energi.
Det blir ju lite sådär. Men det är ju det de har. Alltså nu är man ju fortfarande i en period där turneringsserierna är roliga. Snart kommer det ju antagligen bli så pass många turneringsserier att det liksom, de verkligen bryter av varandra direkt, eller överlappar varandra till och med.
Det är väl lite så att många av de här turneringarna som är under turneringsserier, framförallt på Stars, är så här, det är ju vanliga turneringar som de ökar garantierna på. Så att det blir ju bara liksom att
och ni är sådana jävla sacker, så det bara funkar.
Ja. Nej, det är ju bara, man lurar ju bara hjärnan, men det känns lite roligare att spela liksom. Det är bara mer re-entries i varje turnering, det är ungefär så det funkar.
Ja, så lägger de upp turneringen i en annan färg och lite tjockare text.
Ja, men man gillar den här orangea färgen som Star kör liksom. Den är fin liksom, de har ju valt rätt färg.
Man är ju inte skitsvår på det sättet. De byter färg på lite grejer och så lite tjock fet text och där. Kul. Det är bra att... det fortsätter rulla på. Då vet vi vad Perry ska göra framöver, helt enkelt. Ner i stugan och gröta, helt enkelt. Mm. Men vi ska väl gå igenom lite vad som har hänt i veckan och vad som har hänt lite senaste tiden. Och vi har ju Global Poker Index som ska skicka ut lite nya awards här. Och timman rasar lite, säger ryktet.
Ja, men det är för jävligt där. Det är för jävligt. Vi är inte nominerade alltså. Vi verkar visserligen inte bara i Sverige, men vi har inte ens fått en honorable mention här i stugan. Så jag vet inte om man ska ta det här på allvar överhuvudtaget med den här Poker Award.
Nej, du är ju inte ensam om att tycka att vi kanske borde inte riktigt ta det på allvar. Det är ju en annan Dog Polk bland annat som inte är så där jätteimponerad över folk som är nominerade.
Ja, jag läste på Twitter där att han twittrade lite olika grejer som var nominerade, videos, Vlogger of the Year och Media Content of the Year. Det var väl kanske de kategorierna som han kanske skulle kunna vara nominerad på något sätt, vilket han inte var. Sen så hade han staplat upp alla de här nominerades antal visningar på YouTube under 2019 och jämfört med hans. Och han hade alltså 34 miljoner visningar på sina videos. Och lägger man då ihop alla de andras så får de ungefär 44 miljoner views. Och de är liksom 10 gubbar. Så det säger ju lite om hur stor han är och hur stort inflytande och hur mycket han når ut, om man säger, i världen med sitt poker-content. Nu har väl han släppt poker-världen lite grann, kan man väl säga, men han producerar ändå, jag tror det var 78 eller 80 videos förra året med pokerhänder och postel Investigation och sådana grejer som även Joe Ingram gjorde. Och Ingram blev ju nominerad typ 4 gånger tror jag, för 4 olika grejer. Så ja, lite skevt där, lite riggat som allt annat i livet.
Kan det vara att Doug Polk är lite bitter överlag bara? Så fort det kommer upp med videos, han är alltid lite, han är lite smågrinig och lite småarg på någonting, och jag vet inte.
Han gillar ju drama i alla fall.
Ja, ja,
ja. Ja, jag kan exakt, så är det. Det brukar ju såna här, ja, det brukar ju såna här awards passa ganska bra till. Folk som är lite dramakåta. Men
jag kommer att tänka på en rolig grej. Det var för några år sedan när han spelade någon, det var en av de största turneringarna som någonsin har hållits online, och han satte label på James and Mercer som dålig regg, och det blev ett jävla liv liksom. Och varför gör man det liksom? Ja, det är inte så att han behöver label, utan det är bara, nej, James and Mercer är dålig liksom. Det ska hela världen få reda på, så det blir lite action.
Ja, nej, och sen är han spelar väl helt oskyldig som vanligt, att han inte,
ja, men,
menade,
ja, men exakt,
någonting,
men,
alls.
Men jag tänkte inte så mycket på det. Det var typ den stil.
Nej,
ja,
tjena. Tjena.
Ja, men det var ju den där bad reg tugget.
Ja, exakt.
Det har ju hängt i ganska länge nu.
Ja, det blev ju fan t-shirtar och grejer av det.
Ja, ja.
Ja, men exakt. Nej, så att smart på det sättet.
Ja, han har inte fått något pris i det. Jag vet inte om han har blivit nominerad, tror jag.
Han är ju inte kompis.
Jo, han blev nominerad förra året för konstiga kategorier, tror jag. Då hade han väl åsikter om det också. Fråga vad fan om.
Ja, såklart.
Men han har inte vunnit några priser, men om det är någon sista åren som förtjänar någon form av pris för vad han har gjort för poker med content och så vidare, så är han ju väl värd någon form av pris. Kan man väl tycka.
Ja, det får man ändå säga. Men vi får väl se
nog
vad som händer. Och, ja. Exakt, och så får vi ta fullt fokus på nästa år när vi räknar väl med, vad ska vi säga, minst 3 nomineringar i alla fall, kan man tycka.
Ja, det tror jag.
Att vi borde ha.
Ja. Här har jag en liten fråga till Jerry, för jag har ju, det är inte så att du bor på live-touren heller, men du har ju ganska bra koll på duktiga spelare i turneringsvärlden och så vidare. Men det här Breakout Player of the Year, är det något av de här namnen som du känner till och har spelat med?
Jag har spelat med Ramon Colillas. Det var väl han som vann Poker Player Championship, eller vad heter den? Poker Stars Championship. Den här stora turneringen i Bahamas i alla fall. Och Ben Farrell har jag spelat mot. Sen Robert Campbell var väl han som blev WSOP Player of the Year, va? Kommer från ingenstans.
Just det.
Känns det som en rimlig vinnare av ett sånt pris, kan man tycka.
Ja, det kan man verkligen tycka. Och han verkar ju,
ja,
omtyckt av alla.
Och den var ju ganska sjuk också för...
Ja, det är en av de mest bizarra händelserna på hela förra året,
ja,
nästan.
Ja, precis. Det var ju Negrano vann ju Player of the Year, och sen så räknade de om, så hade de ju räknat fel. Ja. Så visade det sig att det var den här gubben som vann.
Och hade de inte räknat fel, så hade Sean Deeb vunnit enligt han själv liksom. För då hade han gjort på ett annat sätt.
Ja, exakt, såklart.
Ja, just det. Så...
Nej, man blev ju lite förvånad när det hände, just för att Negranis fokus på att vinna WSOP Player of the Year har ju varit ganska sinnessjukt de senaste åren, där i princip allt runt WSOP handlar om att han ska vinna det där. Och sen tog han med frugan och drog till Rosvadov och tjänade ihop de sista poängen, och tyckte att det var hemskt för att folk rökte överallt och han var supertiltad över allting, och så lyckades han ändå grinda sig till den här vinsten, och sen kommer han hem och så blir han helt plötsligt snuvad på vinsten. Men sen är han helt tyst från ingenstans.
Det var ganska kul, för när han kom dit så var han bara, det här är frid och fröjd och det här är världens bästa service.
Exakt,
och så stod det typ 2 dagar, och så jag tror att hans fru åkte hem efter bara några dagar.
Ja, hon drog efter typ 4 dagar, för hon blev helt galen typ.
Ja, jag förstår
det. Det
är
rummen bredvid och...
inget kul ställe att vara på.
Va? Jag tyckte det var jättetrevligt. Vilken jävla skithål alltså. Men fan kom på sluppet. Kasino i det där jävla stället. Och sen, och om man inte får plats på, nu vet jag inte, nu var det ju typ 7-8 år sedan jag var där, men om det inte, man inte fick plats på de få hotellrummen som låg vid kasinot där, då fick man ju för fan sätta sig och åka en halvtimme in till stan för att... Och
ja, det är...
Det var ju kanske inte så stort då, men vi var på, jag och Simon Lövberg, Lövet, vi åkte ner första gången på Åkestars hade en turnering där. Då hade de 1 000 euros, 500k garanterad, som för övrigt blev 100k övervärda.
Oh, de fyller
inte då. Men då hade vi ett hotell in i stan. Då var det liksom en kille, liksom en gammal trött rostig Volkswagen eller någonting liksom, som vi fick säga till i reception på kasinot där vi behöver åka in till hotellet. De bara, ja, vi fix. Och så fick man vänta 10 minuter, så kom det liksom någon kusin eller någonting och sladdade upp det. Fick man hoppa in och sen brände han på sig in i helvete in och bara släppte av och sen brände han tillbaka. Så han åkte väl fram och tillbaka där. Hela dagarna. Precis, det var som man bara, oh, herregud. Man ville typ inte åka tillbaka för det var livsfarligt att åka med den här gubben.
Ja, det förstår jag. Ja, då var det lite annat för Negroni. Han fick väl, tryckte han körde helikopter från flyget. Och sen så fick han skjuts fram till dörren och någon lyxrum och allting. Men det räckte tydligen inte ändå. Det var någon som rökt in och rum bredvid.
Ja, alltså. Ja. Kasinot är nice och stället är skit. Och inte ens själva hotellet är ju nice. Liksom, även om jag tror att det räknas som femstjärnigt. Jag är inte säker. Ska inte svära på det, men...
Nej, men stjärnmarkeringar på hotell är ju det funkar ju inte.
Nej,
det är ju...
Men som sagt, på pokerrummet kommer jag ihåg då, det var ju fantastiska stolar. Och spelar man cash games, spelar man 5-5 euro eller högre, så fick man liksom all mat och dricka gratis. Ja. Så det var liksom bara beställa in glass efterrätter och allt möjligt skit.
Ja, ja, det är
man
ju nice.
Som fan. Ja. Så det var bra.
Jag såg faktiskt ett på tal om rökningen, så såg jag ett kul klipp med, det är ju Leon som folk känner till som äger det där kasinot, och Negroni och han känner varandra lite, och de sprang in i varandra ner i någon katakom där Negroni sa till Leon hur tiltarna var på att folk satt och rökte. Och så frågade han Leon, är det lugnt om jag slår nästa person som röker på käften, sa han. Då sa Leon bara, ja, det är lugnt, jag har råd. Och så gick han bara vidare. Han bara, jag tar de kostnaderna, det är ingen fara, kör hårt.
Han vet
så gick han bara.
Negroni skulle aldrig våga lägga vanten på någon tränare. Nej. Han gymmar lite nu, man vet inte. Kanske
han har blivit lite krallig. Ja. Han förlorade ju ett sånt här bett mot, jag vet inte om det, vi pratade om Ted Forrest förra veckan, jag vet inte om det var mot honom. Jag tror faktiskt att det var det, att han gjorde ett bett för, det är säkert 15 år sedan, att han aldrig skulle väga mer än XX antal kilo.
Ah.
Och sen när han väl började träna så gick han upp över de här ändå. Så då blev han tvungen att betala av.
Ja, just
det är ett lite intressant bett. Framförallt så är det lite tråkigt om man torskar det liksom på fel sätt. Det är ju en grej om man torskar för att han blir tjock. Mm. Men han börjar träna och mår ännu bättre och torskar ändå. Det är lite, ett dåligt bett kan man säga. På tal om dåliga bets så ska vi väl nästan hoppa vidare i nästa ämne, om ni inte hade något mer på GPI här.
Nej, jag vet inte. Final Table Performance. Jag vet inte. Hussein Ensam var ju mäktigt att han vann VSOP Main Event. Ja, spelglad herre.
Ja, han är ju exakt. Det lilla man har sett av honom så är det en... Det verkar ha en kul prick att ha vid borden. Han verkar ha sprungit ganska bra senaste året, kan man lugnt säga.
Det är ju sådana gubbar som kan vinna, då ska man säga.
Ja, tittar man tillbaka på de senaste åren när folk har vunnit main event så är det ju de som har det bästa året i sitt liv, rent pokermässigt, då kanske man har en chans.
Mm. Och sen måste jag ändå bara, när vi är inne på de här awardsen, så måste jag bara tipsa folk om att kolla på de här jävla händerna. De har ju något som heter People's Choice for Hand of the Year. Det finns ju några riktigt, riktigt mäktiga händer som ni ska kolla på. Det tycker jag ska söka på. People's Choice for Hand of the Year. De fyra händerna som är nominerade där är riktigt, riktigt festliga faktiskt.
Ja, nu när vi är inne på rekommendationer här, så får vi inte missa kategorin Twitter-personligheter, där vi har tre stycken. Det är fyra stycken nomineringar, men en är Kevin Mather, och han är bara, han är bra att ha för att han ger all information man behöver. Men de andra tre, Barney Boatman, Jamie Cursage och Kitty Quo, är fantastiskt roliga att följa. Kan jag rekommendera dem.
Jag följer bara Kitty, men hon är fruktansvärt rolig emellanåt. Mycket udda person, men fruktansvärt trevlig.
Det är fyra väldigt bra nomineringar i alla fall.
Ja, absolut, det får man säga. Men då hoppar vi vidare till ett av de stående ämnena här i Tiltad och klar, Galfond Challenge. Och den har dragit igång nu med full kraft. Och för er som lyssnade förra veckan, så till och med för 2 veckor sedan, så rekommenderade Bengan att man skulle spela pengar på Vinny Vidi om man fick chansen, till 1,93 tror jag man kunde få till och med. Och gjorde man det då, så sitter man glad i båten just för tillfället i alla fall. Det handlar ner ungefär 350 000 dollar. 330 000 på ungefär 3200 händer eller något sånt där, va?
Yep. Stämmer.
Ja, jag har ju smygtittat lite, och det ser ut som att det är uppförsbacke för Galfond. Och även om han har förlorat som sagt $330,000 hittills, vilket är stakesen och spelar, så är det liksom inga astronomiska summor. Men det tråkiga för Galfond i det här läget är att han har sprungit över EV ändå, så han skulle alltså, om man bara tittar på linsituationen, ha varit back ännu mer om det hade sprungit ut som det borde. Sen finns det ju andra grejer, man kan ju hamna i coolers och sånt där som inte händer när man just är all in, utan som gör att man springer kallt ändå. Men vad tror ni? Är det ungefär det här resultatet man kunde vänta sig, och kommer det fortsätta så här, eller vad tror ni? Har han någon chans att ta sig tillbaka?
Han möter väl en spelare som är mycket bättre än vad han är. Och han fick ändå, han gav ändå odds liksom.
Ja.
Alltså han är väl en av de bästa PLO-spelarna i världen, antar jag.
Nej, sorry. 1,73 gav det. Gav det pre-gjorde på oddset, men
1,73.
Precis. Precis. Skitsamma. Men han har ju, alltså, han har ju verkligen inte imponerat. Alltså det lilla jag har sett och där jag pratat med Bengan, så har han ju absolut inte imponerat än så länge, Galfond. Han verkar själv ganska missnöjd också med sitt spel och sitt fokus och allt sånt där också. Så det ser ju inte jätteljust ut nu för honom. 330k i havet, han har inte bokat någon vinnande session än och heller, så fortfarande bara en åttondel av händerna spelade ungefär. Men utsikterna är inte jättegoda.
Det är ingenting som är... Nej, exakt. Det är ingenting som är omöjligt att vända, men som det ser ut nu så är han lite på fel sida i allt han gör.
Och ja, då känns lite semi-tiltad också på något sätt när man railar.
Ja, jag lyssnade på Ingram som följer det här noggrant, och han hade fått ett sms från Galfond där Galfond sa att han var lite besviken på hur han hade spelat och hur det hade gått, och han gnällde och skyllde lite på att han har sovit dåligt, och eller skyllde var väl att ta i, men han hade sovit lite dåligt, hoppades att det skulle bli bättre nu, men han avslutade med att det var ändå ganska glada tongångar, för att det var mer action än vad det hade varit förut på Run It Once, så att det har väl fört någonting gott med sig i alla fall. Men då är det väl nästa fråga, jag skickar över den här till Jerry. Jag ställer mig frågan, kommer han någonsin kliva den här challengen innan de här 25 000 händerna är spelade? Eller tror du att han kommer grinda på oavsett?
Ja, men det tror jag. Alltså, jag tror att det blir inte... Alltså, jag tror att det är för dåligt för honom att kliva i första matchen. Att liksom det sänder ju ingen snygg signal till att utmana alla. Sen så i första matchen så blir du krossad och så kliver han liksom. Det är klart det är mycket pengar, men min känsla är att han är ju rätt tät liksom. Och han kommer ju tjäna, han tjänar ju en del pengar på att promota sidan såklart. Jag tror att han har, jag gissar på att han har gått in i ett bra projekt, för att jag tror att han vet vad han gör med sin pokersida.
Och sen så... Så länge det är så pass många som kollar också. Det är runt 2500 som sitter och följer hela tiden liksom. Så att bara under en så här 5 timmars stream ska jag tänka mig att det är så här 30 000 som är inne och kollar totalt varje dag, någon liten tid. Det är väldigt många ögon. Så länge det är så många som kollar också, så tror jag inte att han ens har en tanke på att kliva.
Nej.
Kommer bomba på. Och jag tror inte det kommer fortsätta det här tempot. Alltså han kommer väl förhoppningsvis göra lite justeringar och närma sig lite i, vad ska man säga, edgen kommer väl krympa längs med vägen här, om man säger. Vinny Vidi är ju superskarp, Galfond kanske lite ringrostig, men fortfarande liksom en duktig pokerspelare i grunden, så han har ju större potential att förbättra sig än vad Vinny Vidi har att, ja.
Nej, men exakt, det behöver ju inte betyda att han slutar 2,5 miljoner dollar back när det här är klart, utan han, och sen får han väl se det. Han kommer ju, det här är ju inte som sagt enda matchen han har, utan han har ju matcher vidare, och han får väl se det här som lite träning oavsett.
Det är ju grym träning.
Ja, som vi sa förra veckan, att
mot slutet av de här andra utmaningarna så kommer han väl ha ganska så goda chanser att slå de andra övriga, kanske inte Action Freak, men Jungleman och Brandon Adams, alla de här gubbarna. Så
ja, exakt.
Ja.
Ja, Nej, men då är väl Galfond-recappen för veckan klar. Mm. Och så får ni väl gå in och kika. Och de spelar ju, som jag har förstått, så spelar de varje dag förutom onsdagar och söndagar när de har ledigt. Så spelar de mellan 4 och 6 timmar varje dag.
Vet du varför de har ledigt just sagt onsdagar och söndagar? Så det.
Ja, det är för att det är home game på Svenska Spel på onsdagar framförallt. Precis. Så då måste de kolla vår stream.
Och sen har vi börjat söndagstreama igen också. Så
exakt. Så de har tajmat in det bra.
Det har de.
De insåg att de inte skulle få någon nominering i GPI nästa år om de inte...
Ja, precis. De är...
steg ur när vi exakt, skulle köra.
De vill ju vara precis en av de andra som är nominerade för årets Twitch nästa exakt år. Årets stream.
Exakt.
Ja, exakt. Sen hände något i veckan här med som aktiverar Perimeter lite på Twitter också. Det släpptes lite nya event för årets VSOP.
Exakt.
Vad hände där? Och,
ja... det var väl det som kom ut i veckan var väl nya championship events. Jag är inte 100% säker på hur många de har haft tidigare exakt, men på rak arm så ser jag att det kommer en short deck turnering i alla fall. Det kommer också en super turbo bounty no limit hold'em turnering med 20 minuters nivåer. Mm. Och för de som är vana att spela.
Ja, jag tror inte, det var nog inte det här jag tänkte på, utan det var de här, det kom lite mer typ PLO exakt. PLO No Limit Hold'em splittat någonting.
Du... någon precis, annan det var på typ 17 nya event var det.
All right.
Så säga, bland annat så var det en turnering som kallas för Mystery Bounty, som är väl den som har fått mest uppmärksamhet, som är en ganska kul grej. Där alla, precis som i vanlig bounty, har alla en bounty. Men 100 spelare i turneringen har bounty som är större än inköpet. Och det är så här, det är ingen progressiv bounty då som man spelar på nätet, utan det är fasta bountys, vilket är mycket smidigare live till att börja med. Men den största bounty i den här 1500 dollars turneringen då, den är på $250,000. Så någon lycklig själ kommer att, när den cashar in sin bounty som de tror är värd $100, få $250,000. Vilket är...
vilken grej.
Tror du kommer det fram med massor lättklädda tjejer med pompoms då, som spelar de här Viva Las Vegas-låtarna man cashar ut då, och champagne?
Mycket
och...
möjligt, förmodligen har de tänkt så.
Tänk dig den, vilken fest när man vinner turneringen. Och så ska man casha in sin bounty och så får man 250,000.
Ja, exakt.
Om man själv var den bountyn.
Oj, vad sjukt det hade varit.
Exakt.
Ja,
det hade varit.
Jag tror att det kommer eller... dra extremt mycket folk den turneringen. Jag tror
ja,
att...
fys,
ja, och det där är ju, alltså, det blir ju ett lotto, liksom ett ytterligare ett lotto-element till en pokerturnering. Och det är ju
ja,
kul.
Ja, det vill du ha mer av.
Ja, men det är exakt. Spinning det finns ju inga nackdelar med det, att det lockar till lite folk. Sen vet jag inte exakt hur det funkar, men jag antar att de inte skjuter till pengarna, utan att de faktiskt tar det från prispotten, antar jag. Ja, ja. Men,
min favorit...
Du behöver inte vara nervös för att de inte ska ta sin rake.
Nej, men exakt. Exakt. De brukar vara duktiga på det där borta. Mm. Sen ser jag att vi har en till Super High Roller No Limit $250,000 turnering. Den kommer väl bli stacked som vanligt med superproffs, men sen tittar jag 7 juli här, då spelar vi $50,000 potlimit Omaha-turnering. Rycker i fingrarna då, Jerry?
Ja, ah, den är saftig. Jag har inte varit inne i 10K PLO-en, så vi börjar med den i så fall.
Men du får ju vinna 10K
ja,
först.
Ja, men jag måste ju till och börja med att spela 10K PLO-en för en chans att vinna den. Vi får se vad som händer. Men jag måste få gå in på min favoritförändring här i det här schemat. Det är ju att man har gjort 8-game-turneringarna, alltså den här $50,000-turneringen, och det här har man $2,500 också, till 9-game, vilket är då alltså de 8 vanliga spelen i 8-game. För de som inte vet det, så är det stötspel, No Limit Hold'em, Pot Limit Omaha, Limit Hold'em, Limit Omaha Hilo och Deuce to Seven Triple Draw. Och det 9:e spelet nu då, som inte är med vanligtvis i den här mixen, är då Deuce to Seven Single Draw.
Single Draw.
Det är No Limit spel och är fantastiskt roligt.
Oj, oj, oj.
Det är ett spel jag inte har spelat jättemånga gånger, men det är svinroligt. Ja, exakt. Och det är som mörkpoker, bara det att det är en bra version av mörkpoker, för att man faktiskt inte behöver... Det är svårt att förklara, men i mörkpoker så har man någonting. Det är svårt att liksom... Man kan inte stå pat-bluffa. Man kan inte, mycket konstiga grejer man inte kan göra i mörkpoker som man faktiskt kan
och
göra.
Och en viktig sak till som också spelas fel i mörkpoker. Jag är ganska säker på att förbundet SM spelar mörkpoker i pot-limit-version. Också en jättedum idé. Mörkpoker är så mycket roligare i no-limit-version. Man ska kunna betta tre gånger pot och göra det lite svårt för sina motståndare.
Ja, men exakt. Och det är ju lite det som jag kommenterade faktiskt det när vi spelade mörkpoker på Svenska Spel SM här i november, att det var just det jag reagerade på också, för att det är ett spel där man, det är så pass få bettinggator. Det är ju bara två gator och då vill man kunna ha lite mer utrymme och göra lite roliga grejer.
Och extremt lite, ett spel med extremt lite information också.
Exakt, exakt. Och det är då man får information på andra sätt. Genom att betta mer och betta, ja, det är lite roligare.
Men det är så du blir lite irriterad över, och som jag också blir lite irriterad över, det är att den här 5K PLO No Limiten, den är ju liksom mixen, den är ju magisk. Det är magiskt format, men så är det 30 minuters perioder i den.
Ja, det skrev jag till VSOP och frågade på Twitter varför de har gjort så, ifall det fanns någon liksom schemalagd grej varför, eller varför de har gjort den till turbo. Men jag fick inget svar. Det är väldigt väldigt synd.
Det är extremt konstigt, för om man tittar så är ju liksom, det är billigare turneringarna som har 30 minuters och i vissa fall 20 minuters nivåer. Sen är det liksom de lite dyrare turneringarna har 40 minuter eller mer. Så det är extremt konstigt att den ska ha 30 minuter.
Ja, den har ju för fan samma som ettkoturarna liksom.
Ja, visst.
Ja, det var, det vi pratade konstigt faktiskt sjukt nog om det, för den är ju ny då. Den har ju inte funnits högre än 1500 innan. Var något geni som vann den förra året, by the way, 1500-versionen.
Ja, det var väl det.
Ja, jag ska ha
någon som turade sig till hela.
Men vi pratade om det innan den turneringen, att den borde få en 5K-version, för den kommer dra folk liksom. Och 10K kanske, alltså det kommer skilja, jag tror att det blir väldigt stor skillnad på 5 och 10K, för det är många som bara spelar Texas eller bara spelar PLO, men många kan båda spelen. Och jag tror att 3 eller 5K där är mycket rimligare. Men kul att den har kommit i alla fall.
Ja, men jättekonstigt för den som är liksom, om man är van att spela online-turneringar så låter kanske 30 minuter som jättemycket, men i en live-turnering så är 30 minuter ganska mycket turbo. Det är liksom så nära turbo man kan komma, 20 minuter lägsta.
Speciellt den här 8-handen med.
Ja, exakt.
Men det är väl preliminärt ganska mycket där, så förhoppningsvis så får de mycket feedback.
Ja,
och det får man väl ändå ge VSOP, som jag har förstått det, att de är ganska duktiga på att lyssna på vad folket har att säga i alla fall. Och det här, där har jag ju talat om Negroni förut. Han har ju varit en av dem som, han har väl ingått i någon, liksom, någon grupp som har hjälpt till att sköta de här turneringarna och strukturer för turneringar, och gått igenom väldigt mycket. Som de har gjort saker som har blivit mycket, mycket bättre. Bland annat i limit-turneringar har det varit väldigt mycket sånt där, att liksom första 6 timmarna har varit helt onödiga att spela typ. Och det har de gjort det lite bättre nu, så att man faktiskt får ut lite värde när man väl spelar. Ja. Inte bara sitta och spela om.
Sen ser jag en stor förändring till, och det är 10 000 dollars heads-upen är ju gjord till 25 000 dollar med cap på 64 spelare. Vilket jag tror är ganska dumt. Jag vet inte riktigt var de har fått den idén ifrån.
Nej.
Den har ju alltid alltså det kommer vara, man får inte spela så mycket headset-turneringar varje år, så folk uppskattar dem nog. Och jag tror att de drar 128 spelare varje år när det var 10K.
Ja, det är väldigt konstigt. Och att de liksom har tagit bort, det är en grej att de slänger in ett event till, men att de har tagit bort ett vanligt championship-event, det känns ju ändå som en gren man vill ha som ett championship-event. Exakt. På något sätt. Så det är väldigt konstigt, måste jag säga. Men det är, jag vet inte hur det ser ut med, de kanske tycker att det tar upp för mycket bord när de ska spela heads up, och att de inte har rum, det vet jag inte. Om de inte har liksom plats rent fysiskt, för att de spelar ju så mycket såna här liksom lite billigare. De har ju till och med 400 dollars turneringar i år, och det kommer väl fylla liksom alla rum som går.
Det är dyrt att hålla i heads up också, såklart. Det är ju därför det inte spelas ofta.
Ja, så är det ju. Men
så är det nog.
Sen har jag lite andra frågor till er som jag är lite nyfiken på. En grej som jag har tänkt, man brukar ju ibland prata om en fråga som du brukar dyka upp, att liksom, om du vill vinna ett OS-guld till exempel, vad det absolut lättaste är att satsa på för att vinna OS-guld. Då tänker jag, om man liksom har som sitt livsmål att vinna ett armband i WSOP. Vilket event borde man spela? Du får bara spela ett event varje år, eller i alla fall ett event som räknas. Vilket år, hur borde man tänka? Man kan ju ta ett lite dyrare event där liksom värdet är bättre men det är betydligt färre spelare, eller så kan man ju ta en Colossus-turnering med liksom 1 miljard spelare där värdet kanske är bättre, men det är ju extremt svårt att slå så många spelare. Hur borde man tänka här?
Ja, vill du vinna ett event, och jag antar att det bästa du skulle kunna göra är att specialisera dig på Mixed Game och spela någon 1500 dollars version av till exempel 2-7 No Limit Draw som drar ungefär 300 spelare, och det är många av dem kanske inte är världselit i alla fall.
Eller jag tänkte exakt samma event. Deuce to Seven Single Draw. Fuck it, världens enklaste spel.
Ja, jag är beredd att hålla med er, såklart.
Nej, det är jävligt kul spel. Nej, men något sånt känns rimligt. Eller någon sån här 1500 dollars mix, typ No Limit PLO. Det känns ganska lätt att vinna en sån.
Det är nog ganska tufft ändå, faktiskt.
Ja,
det är bra.
Nej, men det tycker jag låter vettigt. Men överlag då, om man ska prata liksom, då har vi fått in lite vad som liksom, det behöver ju inte vara bäst eller sämst värde, men vilka turneringar är det bäst och sämst värde i WSOP? Om man liksom åker dit och känner att man har en begränsad rulle och man verkligen är ute efter att hitta bra turneringar att tjäna pengar på, hur bör man liksom lägga upp? Ska man satsa på de här Texas-turneringarna där mycket folk som är liksom inkvalade och åker dit för att det är det enda Texas-spelet de kan? Eller ska man liksom ta ett skott i ett mixed event eller dealer's choice event till och med? Vad tror ni?
Alltså, om värde är ROI, alltså return on investment, så ska du spela hold'em-turneringar med extremt mycket spelare, Millionaire Maker eller Monster Stack som har typ 6000 spelare. Men den ROI:n, om värde är ROI och varians inräknat, så är det ju extremt svårt att tjäna pengar på de här turneringarna under väldigt kort sikt. Så det beror
då är det bättre att åka till ett Grand Casino.
Vad sa du?
Kanske till och med. Då är det nog kanske till och med bättre att åka till ett Grand Casino.
Exakt.
Venetia är någonting att spela upp med lite mindre fält.
Exakt.
Ja, det är ganska många som gör det. Mm. Och, absolut, det har man ju sett.
Ja. Det skulle jag verkligen säga. Men så här, det finns ju hur mycket kasinon som helst i Las Vegas, och vill du göra det bästa av situationen och tjäna så mycket pengar som möjligt, då ska du nog hålla dig från WSOP.
Mm. Men det är väl det folk inte riktigt klarar av, antar jag. Nej. Och det gör väl också att det blir bra värde i WSOP till viss del, men det är just som ni säger, det är enorma fält och det är mycket, och framförallt det började väl, jag vet inte om det började förra året eller året innan, där det blev ganska mycket strul med liksom, folk fick stå och köa jättelänge för att köpa in i Colossus-turneringarna, och det gjorde att man inte fick köpa in andra turneringar och sådär, och det är lite tråkigt att det ska bli sånt strul.
Ja.
Jag vet inte om det har blivit bättre eller om de har liksom löst något.
Förra året var det ju absolut nytt. Katastrof i den här nya Big 50-turneringen.
Exakt.
Det var ju tydligen ganska hemskt. Folk stod i kö i, jag tror inte jag kryddade när jag läste 7 timmar någonstans.
Nej, och om det då rinner över till liksom andra turneringar, då blir det ju kaos. Och du vet, folk fick inte ut, kunde inte gå liksom, det kön för att hämta ut sina min-cashar var liksom mils långa också. Så
det
att,
låter ju för fan värre än Håkan Hellström konsert i Göteborg.
Exakt.
Ja.
Ja, nej, men vi får väl se hur många svenska armband det blir i sommar. Hur många tänkte du vinna, Jerry? 2-3 stycken?
Ja, det blir väl lagom, tror jag.
Ja, det låter vettigt. Och Timman kanske ska ta sitt första också.
Ja, jag kan göra det. Jag har faktiskt aldrig spelat en WSOP-turnering, så jag kan väl vinna första eventet och sen bara kliva turneringsboken för alltid.
Det hade ju varit något.
Timman i 1500.
Jag tänkte säga, lovar du att göra det, tänkte jag säga. Men
ja, det ska ju vara ett trollspel. Ja. Kan inte vara PLO eller No Limit, det går inte.
Nej.
Får dyka in i den här 9-gamen bara, pang.
De har ju haft Mixed Big Bet. Det tycker jag låter som det roligaste eventet någonsin. Bara mixade spel, men bara No Limit och Pot Limit spel. Jag har inte fått chansen att spela den än. Den har funnits i 3 år. Men förhoppningsvis det här året så kommer den ny. Ska jag vinna den?
Det är rätt.
Det är också det annat, det här Dealer Choice-eventet är ju ganska sjukt. Nu vet jag inte exakt hur många spel det är, om det är 27 spel eller sånt där. Det är riktigt, riktigt sjuka spel. Det är också ett intressant event som jag inte riktigt förstår varför man har det, på att säga. Lite väl många olika spel kanske.
De hade det på fulltilt förr, då hade de istället för 8 gaming så hade de 25 game.
Fy fan, ja. Roligt. Det låter ju svinkul.
Ja, herregud. Och tala om mixade spel och sånt. Du hade lite trevligt home game här i veckan, Jerry, som du berättade lite om.
Ja.
Du spelade lite roliga spel.
Det var spännande. Reglerna var, kan man förklara spelet så kan alla spela spelet. Det var kul.
Perfekt.
Ja. Helt festligt.
Det var
fick en genomgång om det roligaste spelet.
PLO med tre brädor och sex kort och byten efter flopp och allt möjligt. Ja, det var svinkul.
Man gör allt för att underhålla sig när två kort blir för tåkigt, helt enkelt.
Ja, det sätter mig inte att spela ett home game.
Nej, det är, mycket kan man väl säga om Texas, men att Texas No Limit är ett sådär jätteroligt cash game-spel, det vet jag inte om ens de mest inbitna Texas grindersna tycker. Men det finns väl de människorna också. Men ja, vi pratade lite om det här förra veckan och jag tänkte kanske att vi skulle fortsätta prata om liksom stakning och lån och sånt där inom poken. Det har ju blossat upp lite, det kom upp lite nyheter idag om en svensk online-spelare som kallas för Jamaica, som där de har bytt lite procent med varandra och sen slutade med att han helt plötsligt inte ville betala för de procenten han hade fått och ja, det hade blivit lite stökigt helt enkelt och den personen har väl varit lite klammer med annat på andra sätt. Så att, har ni varit med om något sånt här och är det någonting ni liksom, har ni några tips och tricks vad folk i spelvärlden och pokervärlden bör tänka på och bör göra och inte göra kanske?
Ja, först kan vi säga att det är en artikel som kommer på PokerTube här när en spelare som en belgisk gubbe är, har outat att de har gjort någon form av deal i alla fall som inte den här svensken har hållit, och då har han gått ut med det här till poker-communityn, och samtidigt så är det några andra då som har offentliggjort att de också har lånat ut pengar och inte fått tillbaka. Så det återstår att se lite här vart det här landar, vad det är som är sant och vad det är som inte är sant, men vid första anblick här så ser det inte jätteroligt ut. Men det är ju något som är ganska vanligt i pokervärlden, att eftersom det florerar mycket, mycket pengar, stora summor, och alla har ju inte, även om de är väldigt duktiga pokerspelare runt om så där, så har de inte kanske alltid jättebra koll på pengarna, kanske spelar lite för högt eller sätter sprätt på dem på andra sätt. Så att genom åren här så är det ju många stora spelare som Elie Lesra och så vidare som har blivit anklagade för sådana här grejer tidigare. Stora miljonbelopp som de är skyldiga folk och så vidare. Så, ja.
Ja, bara för att folk spelar dyra turneringar eller har mycket pengar vid ett cashgamebord så betyder det inte att de har mycket pengar. Det ska man komma ihåg. Det är väl det första tipset.
Ja, det är verkligen exakt. Det är mitt tips ett också, att man inte ska tro på allt man ser alla gånger.
Det andra tipset är ju ett som gäller i livet överallt. Du ska inte göra deals med folk du inte känner väl. Du ska inte alltså swappa procent med folk som du inte känner. Bara det är ju, ja, det är ju ingen smart helt enkelt.
Nej.
Och
nej, vi har ju sett,
litar inte på att om folk säger och använder använder kända spelare som referenser, för litar inte på till att börja med att det stämmer eller att det spelar någon roll överhuvudtaget liksom. Om de är en person, ja, ska vara folk du litar på sen innan som vouchar för att du kan göra deal exakt med folk.
Var inte rädd för att säga nej. Exakt. Man säger så.
Nej, men exakt. Och det där, det har ju blivit, jag kommer ihåg när det var väl när Jamie Gold vann main event. Då hade ju han bytt procent med någon gubbe. Och det fanns väl inspelat på någon telefonsvarare om något slag. Jag kommer inte ihåg exakt hur det slutade. Men då var det väl också att Jamie Gold ville inte betala när han vann. Och det är också sån här grej att folk kanske byter procent med varandra för att man tänker att ja, men om jag cashar för 5000 dollar och får ge bort 500 dollar av dem så är det inte så jobbigt. Men när man cashar 10 miljoner dollar och plötsligt ska ge bort 2 miljoner av dem, då kanske man tycker att det är lite jobbigt igen. Och då kanske vissa är lite fula och säger så här, fan, vi har inte skrivit ner någonting, vi har inga papper här.
Det känns som att det är ett stående, nästan en stående grej efter ESOP varje år, att det är någon jäkel som kommer fram att jag hade procent till honom, eller jag hade köpt procent till honom, och sen så ja, vet man exakt. Inte många är som fular sig åt andra hållet heller.
I somras var det ju den här Nick Marchington som kom på finalbord i ESOP Main. Han hade han hade sålt procent till en viss markup, och sen så hade det, så hade han liksom blåst av det innan Main. Men så ville de ändå ja, claima pengar eller något sånt där.
Jag kommer ihåg det.
Jag kommer inte ihåg exakt vad det var som hände, men jag kommer ihåg att av det jag fick ut av det, så lät det snarare som att de som skulle köpa procent var de som försökte fula sig här, och inte han.
Ja,
ja
exakt.
Så har jag förstått det också. Och det är ju som sagt, ja, det faller ju tillbaka på det här. Man ska ha full koll, och spelar man turneringar som är, det gäller mycket pengar, vilket det gör, då är det bra att ha saker och ting på papper.
Ja.
Jag hörde faktiskt en ganska rolig historia, fast också väldigt sorglig.
Jag tror att du ska berätta den jag tänker på.
Jag fick höra den igår faktiskt. Det är om en svensk spelare, men jag vet inte ens om det här är sant. Jag kommer absolut inte nämna namnet på honom, men det var en kompis till den här spelaren. En kille berättade att hans kompis hade bytt procent med den här killen då, som de outade som lite konstig. Att de hade bytt 20% och så hade han vunnit turneringen, men han gav bara 10% med motiveringen att det var lite för lätt att vinna den.
Ah, så jävla festligt.
Så jävla hård alltså.
Det var lite för lätt. Herregud.
Det finns ju en annan kul story om ett annat sätt att byta procent. Det är att man byter bort, eller att man säljer mer än 100% i en turnering. Det vill säga att du säljer liksom 10% till 12 personer eller till 15 personer istället. Och sen är ju då tanken att, låt säga att turneringen kostar $10,000, så säljer du 150% för, ja, du kanske säljer med markup till och med, för att du är jättesmart. Så då får du in $1,750 eller något sånt, eller 17 500 dollar till exempel. Och det där har ju hänt, men det man måste tänka på att man ska göra då, det är ju att man inte cashar. Det är ju ganska bra. Och det är ju folk, det var ju faktiskt en gubbe som vann en turnering som hade sålt typ 120% till sig själv. Och han kunde liksom inte. Det är ju på något sätt extremt roligt. Och jag ser ju framför mig hur man liksom, först försöker man skämma folk genom att sälja procent, och sen bara spelar man turneringen, och så är det så kul att spela, och så går det så bra, och så rushar man, och sen kan man inte hejda sig själv. Nu ska han bara vinna liksom. Trots att han vet att så här, när jag vinner 1 miljon här, så måste jag betala 1,2 miljoner. Det är ju liksom, alltså, jag vet inte hur det kan komma så
långt. Hoppas att han tog hög markup.
Ja, exakt, att han i alla fall gick even.
Men vad fan, var det inte det någon holländare någonting som gjorde det för några år sedan?
Jag kommer inte ihåg exakt vem det var.
Men det är liksom, det var helt stört. Och sen som han, det hände mycket sjuka grejer. Men det var det här grejen med när han han som var mindreårig hade gjort ett fejkkonto på PokerStars och kvala in till den här megamiljonen och vann typ så här $900,000.
Och sen fick han ju ingenting.
Och fick han ingenting, nej. Var det han som sa I want million?
Jag vet inte.
Jag känner inte ens.
Eller var det någon annan?
Gjorde han en deal? Ja, det är ju fantastiskt kul också.
I want million hade ju kvalat in för jättelite pengar. Det är det jag kommer ihåg. Någon rysk, tror jag. Jag vet inte om det var så. För jag tror det var typ VSO, eller VKOP Main eller något sånt där.
Ja, det var det. Det var det.
Ja, exakt.
Maritak. Eller Maratik menar jag. Ja, det var inte samma då. För det hade varit fantastiskt om det var samma, om det var samma kille som satt och började begära mer pengar.
Ja, han var ju hård ändå, det får man ge honom.
Ja, det får man, det är så jävla hårt. Det är ändå liksom, då ska man ha all cred bara. Man sattar in billigt och sen bara stenhård. Jag ska ha 1 miljon, annars spelar vi. Och ja. Det vet man ju också att om man tackar nej till en deal, då vinner man ju aldrig.
Det
är ju,
nej, det är den kan man den.
Exakt, det går ju inte. Så att det är bara till er att passa er. Om ni inte får en alldeles för usel deal, så tar den bara. Annars kommer ni inte vinna. Nej, men på tal om liksom, det är ju inte riktigt fusk det här, men folk håller ju på med stake och låna ut pengar. Och det är också något jag vill säga. Som jag slutade själv att låna ut pengar för ungefär, ja, det kanske är 2 år sedan. Det jag sa till mig själv att jag slutar med det här helt, för jag orkar inte hålla på. Även om det inte är några stora summor, så är det bara, det är bara jobbigt att hålla på. Någon 1000 lapp hit, 5000 dit, och så lånar man, och sen ska man bara hålla på och fråga folk om pengar. Och när man väl har börjat säga nej så är det enkelt att bara liksom fortsätta säga nej. Jag lånar inte ut till någon. Och till slut så slutar de fråga. Och det är någonting som har fått mig att sova gott om natten, att slippa hålla på och stöka och ha en lista med folk som man ska ha in pengar från. Så att det är tips till alla. Säg bara nej, sluta hålla på och stöka.
Så här var det. Det var en holländare som vann $518,000, så var det. Så var han 17 bast. Det var 59 000 spelare med. Det var en så här fifth anniversary grej. Han hade kvalat in från $2 satellit och vann 518K.
Wow. Och så fick han inte en slant.
Inte en spänn. Fan, att man inte bara gör det till morsan eller farsan liksom. Man måste göra ett fejkkonto liksom.
Ja, det är ju extremt konstigt. Jag tänkte hoppa över lite från stake och lån till rent fusk. Är det någonting som att det har fuskats lite i online-världen? Det vet vi att det har gjorts förut. Och det blossade ju upp en story här i slutet på förra året om Mike Postel. Som om ni inte känner till honom, så det är en story att följa upp. Och vi pratade om Joe Ingram, och han körde i princip dygnet rundsändning i 3 veckors tid. Han bara pratade om Mike Postel. Och för att recappa lite kort, så spelades det ett tv-sänt eller ett streamat game i, så kommer jag inte ihåg vad kasinot heter bara för det, Stone någonting hette det. Och de streamade det på Twitch. Och han har slaktat det gamet, kan man lugnt säga. Där han spelade alltså, de spelade i snitt, så spelade de väl kanske, de spelade 1-3 eller 5-5 eller 5-5-10.
Ja, jag tror att standardgamer från början var 1-3.
Ja, och sen så blir det, som man vet om, som live games, det är ju inte riktigt som ett 1-3 game online skulle vara, utan det spelar ju ofta lite högre och sådär. Men säg att om man ska ta i, så snitt big blind kanske var $10 då. Mm. Och han spelade 69 sittningar och vann 62 av dem och vann sammanlagt $253,500 på 277 timmar. Och för någon som kan räkna matte så kan man inse att det där ser ju lite konstigt ut.
Och, ja, han vann alltså $1,000 i timmen. Och en grej som är lite fascinerande.
Ja, en bra timme.
En grej som är lite fascinerande också när man bryter ner de här numren också, att som sagt, för att spela 69 sessioner och 277 timmar, det betyder alltså att varje session är i snitt 4 timmar. Och exakt, du lyckas alltså vinna 62 av 69 sessioner. Oavsett om du liksom spelar ett game där du har super 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 stor edge, så är det svårt att liksom boka en vinst i 62-69 sessioner när sessionerna är 4 timmar långa.
Det är ju extremt svårt. Alltså det är så svårt så att det går inte, kan man säga. Och det fanns ju en anledning till att han, nu är återigen, vi vill väl liksom inte, det är ingen är dömd och sådär än, men
jo, han är fan i mig dömd alltså.
om det kommer fram på något sätt, exakt, kommer det fram på något sätt att han är oskyldig, då kan vi i stugan kan ta den pucken i så fall.
Ja, men det kommer inte hända. Ja.
Nej, och det var ju så att det kom ut, sättet det kom ut på var ju lite intressant också. Det var en tjej som jobbade på det här kasinot, och det här var ju lite sådär, de hade ett, det var ju lite mer home game feeling. Det var i princip samma människor som spelade, de var lite polare med varandra. De som jobbade på kasinot och var, jag vet inte om de var dealers eller vad annat, de var med och spelade ibland, och ibland satt de och kommenterade och sådär. Och det gick liksom så långt att den här killen Mike Postel då blev kallad någon form av gud för att han vann så mycket och aldrig gjorde fel. Och då var det den här tjejen då, så när hon hade slutat och sagt upp sig på det här kasinot, så gick hon ut och hängde ut honom på Twitter och sa så här: det här känns inte riktigt reko. Och då startades en liten investigation. Och där kom det väl fram att han gjorde i princip, under de här 277 timmarna, så gjorde han väl, ja, jag vet inte, en handfull gånger som han inte spelade perfekt.
Och det var de gångerna han inte kollade ner i sitt knä på sin mobiltelefon.
Ja, det var väl någon sekund, för att det finns ju lite rykten om att han hade en medhjälpare som var någon form av jag vet inte vad, Brush, precis, som heter Justin någonting. Och det var ju någon sittning där.
Exakt.
Han råkar inte vara på kasinot den dagen.
Exakt. Och det var ju lite sådär, de har ju diskuterat hur han gjorde det här. Han hade någon keps på sig där man kunde ha någon sån här induktionsljud inbakat i kepsen som är, det är såhär bone conductor heter det.
Han har ju något lustigt beteende där han rättar till sin keps mitt under händer ibland, ser det ut så.
Ja, och som faktiskt som Timman sa här, att han sitter och tittar sig ner i knät för att han har en mobiltelefon där. Och det har ju också, det var någon som berättade, någon som hade spelat det här gamet, att han kom in i pokerrummet, och i pokerrum, som det brukar vara, så har man ju stora tv-apparater på väggarna när man brukar visa sport och lite annat. Och det helt plötsligt så kom det upp en live-feed från bordet där de satt och spelade. Med kort och allting.
Utan delay, va?
Ja, visst, rakt ut i pokerrummet. Och då var det så här, hoppsan, här blev det fel, var det någon som garvade typ, och så tog de bort det. Så att det är ju någon på något sätt som har haft tillgång till de här bilderna.
Ja, jag läser att han, att hon Veronica som outar här, hon säger att Justin han styrde med allting med en järnhand, liksom det var one man show.
Ja. Och just att han, när hon kom ut med de här anklagelserna, så var han Justin ganska stenhård med att säga så här, nej, det här är ingenting. Och det, hon hade ju påtalat det här tidigare för dem, men när hon fortfarande jobbade där så kunde hon väl inte ta det liksom så högt och ljudligt. Men när hon klev av då tog hon det på riktigt. Och ja, det är ju ganska uppenbart att han har fuskat. Så att, jag tänkte väl höra om ni har varit med om något liknande. Inte just Mike Postel-klass kanske, men om ni har upptäckt något liknande när ni spelar live, eller om ni har sett någonting.
Jag kommer bara ihåg en gång när vi var i Venedig och spelade. Jag kan ha varit då 19-20 bass eller någonting. Jag var iväg med det gamla gardet. Jag tror, vet inte fan om, nej, Benga var nog inte där, var han inte. Nej, det var Danne Möller och Bosse Sjelstedt och lite annat folk som var där, om man säger. Så var det ett rullade med några cashcam där uppe. Vi var där och spelade VPT, så det var nästan bara turneringsgrind.
Just,
om man säger.
Det kommer jag ihåg.
Men uppe i cashcam-rummet där så var det två stycken som var från något annat land. Jag vet inte var det var, vart de var ifrån, kanske var italienare, men de åkte dit för att fuska och blev utslängda. De satt och samarbetade på cashgamet. Mm. Och det var, jag tror det var någon svensk som kom på någonting där och sen ifrågasatte det. Och sen så slutade de att de blev utslängda i alla fall.
Ja, det där är ju något man hör man för folk som har åkt runt i lite mer liksom obskyra städer och länder och spelat på lite mindre kasinon. Att där är liksom det här som vi har i Sverige på många ställen, att det är svenska eller engelska vid borden som gäller. Det gäller inte riktigt överallt, utan kommer man till vissa ställen då sitter alla och pratar ett annat språk.
Ja.
Och om de är polare då, om man kommer in själv, då har man nog inte så mycket att hämta vid de orden.
Är det varit med om något, eller?
Nej. Personligen så har jag inte det. Jag kommer bara att tänka på en...
Du är för dålig på att spotta.
Vad sa du?
Exakt.
Du är för dålig på att spotta fuskarna.
Ja, det kan vara så. Nej, men jag kommer ihåg min bror berätta om förr i tiden, typ 10 år sedan eller någonting, innan jag fick spela poker, och berättade han om de handlarna spelade på en klubb en gång som var, alltså de riggade det så uppenbart att det var löjligt liksom. Mm. Men jag har inte spelat så mycket på typ så här klubbar och sånt, och jag tror att det förekommer mer där. Det är mycket lättare att fuska på en klubb såklart än vad det är att göra på kasinon. Annars på nätet så är det ju så här bara collusion och vad heter det? Ghosting. Men ghosting är ju typ, det är typ, klassas inte ens som fusk, för att det går inte att göra någonting åt ändå, för det, ja.
För någon som inte vet vad ghosting är.
Ghosting är alltså någon annan som spelar åt dig, som att någon styr dig, typ fjärrstyrning. Och det där är ju, det är ju i turneringsbranschen, så är det typ så här att ingenting är väl någonsin confirmat, men typ brassar, det finns mycket brassar som spelar väldigt låga stakes, och de är alla stakeade mer eller mindre, och när de kommer till stora finalbord så är det inte de som spelar längre.
Nej.
Och, men jag tänker inte ens på det som fusk, jag bara vet att det är så. Så ja. Men
ja, man... som sagt, det är tråkigt att det förekommer, men det går inte att det är ju extremt svårt att göra någonting åt sådär.
Jag kan väl tänka mig på klubbar och sånt där, alltså det lättaste sättet att fuska på, det är väl att liksom addera marker i turneringar och såna där grejer. Mm. Det är väl liksom det är väl var det enklaste fusket.
Ja, lite så är det ju. Att det är ju inte så svårt att pokerklubba beroende på storlek och sådär. De köper ju in marker och sen så har de markerna ganska länge. Och det är lätt för någon som kommer till ett finalbord och kanske stoppa ett eller två 25 000 chip i fickan och sen så plockar man upp det vid lämpligt tillfälle när man kommer till finalbord någon annan gång.
Kör en liten Mend Master.
Ja, men exakt, exakt. Ja, det är ju också kul. Det är de här, kom ihåg några som tryckte egna marker i någon turnering för 3-4-5 år sedan kanske. Och det blev ju någon misstanke om de här personerna att de hade tryckt egna marker. Så när de gjorde ett tillslag på dennes hotellrum så var ju, hade det blivit stopp i toaletten för att han hade försökt spola ner alla marker och alla bevis på grejer som han hade tryckt själv. Ja. Så att det har ju skett mer eller mindre begåvade sätt att fuska på. Vi kollade lite på Partouche Poker Tour som gick, det har väl slutat nu av ja, olika anledningar, men både 2009 och 2010 så fuskades det ju på finalborden. Och där ena gången var det väl någon som hade en reporter med sig, va?
Ja, det var han, Ali Tekin Tamjak, jag vet inte fan om man uttalar namnet på.
Exakt
fall.
Så.
Han hade någon reporter som smög lite bakom och kikade på kort och gav lite tecken och så. Men han blev diskad innan finalbordet gick av stapeln. Så han åkte ut nia och fick inte en enda krona. Och det året så vann min gamla coach, Vanessa Selbst, 1,3 miljoner euro.
All right.
Grej.
De hade väl lärt sig från året innan där ettan och tvåan i samma event blev anklagade för att de körde lite handtecken mot varandra. Att man tog sig själv på huvudet till exempel, längst upp på skallen så hade man ett S, och man tog sig i pannan hade man en kung, och man tog sig på ögat hade man en dam och så vidare. Och jag vet inte om det här är bekräftat att de verkligen fuskade, men om man tittar på bilderna så ser det ju ganska tydligt ut. Och de slutade ett och tvåa också, så jag vet inte om det har något med saken att göra kanske.
1,6 miljoner euro combined bara. Tack och bock.
Exakt, det var inga konstigheter.
Hade någon svensk på det här finalbordet, inte minst fel, som jag för mig? Jag, var det Micke Turenik, va?
Micke Turenik.
Jag tror att
stämmer.
Han hade sina misstankar redan då om att
det ja, det blir ju lite sådär ibland. Och just i poker är det extremt svårt att veta. Ibland kan ju folk bara ha en jävligt bra dag och alltid tajma in allting rätt. Men till slut, om man har spelat med dem i flera dagar och sådär, då kanske man börjar tycka att fan, det här kanske inte riktigt stämmer. Men det är också något som är liksom, det är omöjligt att skrika fusk och få det att bli någonting. Det är ju extremt svårt att liksom göra någonting mer, även om det bara är misstankar. Så att, men det pågår ju i alla fall, så är det. Jag vet inte om jag berättade den här storyn i tidigare avsnitt, men på en klubb för 15 år sedan ungefär så var det ju en herre som, när mobilkamerorna var nya, så det kanske inte var 15 år sedan, men typ, så hade han tyckt att det var kul att sitta och filma lite och hade suttit och filmat på bordet och sådär en hel kväll. Och sen när han kom hem och dagen efter och kollade materialet han hade filmat, då såg han att en av sina bordsgrannar hade ett S i rockärmen bokstavligen under bordet. Så att
fan, sjukt.
Ja, det är så jävla bisarrt att det händer också. Men ja, jag de tog hand om honom sen, kan man säga. Så han fick väl veta att så där gör man inte, helt enkelt. Men
precis, rest in peace. eller vad menar du att de gjorde något annat med dem?
Inte riktigt så illa.
Nej.
Men
jag vet inte vilka pokerklubbar du går till.
enligt rykten så bjöd de in honom på ett game ett par dagar senare, och han tyckte att det var perfekt att komma. Jag vet inte om han var så glad när han gick därifrån sen. Men nej, det händer i alla fall. Så är det.
Det kommer någon story varje år. Ja, just det. I år i VSOP var det ju så att det var jordbävning under dag 1C som jag spelade.
Just det.
Och då var det ju tre spelare som blev diskade på grund av att de snodde marker under tiden som folk var i panik.
Gömde sig.
Då låg under borden och sådär. Ja. Och sen var det ju något för några år sedan som någon hade som tror, vet inte, anklagad eller dömd. Jag vet inte hur det...
Inte dömd tror jag, men anklagad.
För
en check. Som jag har
Moldav, va? Till och med.
Ja, det kanske han var till och med.
Valeri Koka.
Exakt, Valeri Koka. Som, timman säger.
Som sen tidigare var bannad på kasinon i Europa. Som åkte till VS Open för att spela 10 000 dollars heads up. Och betedde sig jävligt underligt i varje match. Och framförallt i början så tog det väldigt lång tid mellan varje beslut. Han kollade på korten i olika vinklar och grejer. Och det kom väl fram då att han hade någon grej i sina solglasögon som gjorde att han kunde se några märkningar som han gjorde på korten. Med någon penna eller någonting kanske.
Exakt, det var väl det folk trodde i alla fall, att han det var därför han tog det så lugnt och försiktigt i början på heads up matcherna för att han märkte korten, och sen när han såg alla kort då var det inte så svårt att spela längre. Och jag tror som sagt inte att han blev dömd, och de kollade väl där, men någonting fishy var det väl när det var så pass många spelare som han slog ut som alla tyckte samma sak.
Och hade ryckt om sig om att vara en fuskare också.
Ja, exakt, exakt.
Ja, det är tråkigt, men det kommer alltid finnas arslen i alla branscher, och det är tyvärr så att vi...
Ja, och framförallt där det finns pengar.
Exakt, det är ett väldigt lukrativt bransch att fuska i.
Ja, det är ju det. Det får man, just när du sa att folk är avstängda och sådär, det får man tänka på hela den här Phil Ivey-soppan där han har spelat Punto Banco Baccarat på klubbar på kasinon både i Los Angeles och i London, och där hade han ju med sig en tjej som jag inte kan namnet på, som hon var också portad på jättemånga ställen runt om i hela världen för att hon räknade kort och var duktig på det där. Men skillnaden där är ju att där var ju liksom Ivy var ju väldigt upfront med vad han skulle göra. Han ville ha bara dealer som pratade mandarin, för det gjorde hon också. Han ville ha speciella kortlekar, han ville ha speciella kortblandare. Och alla kasinon, eller de två kasinorna, framförallt i London, gick ju med på. De sa ju det att om du skickar över 3 miljoner pund till oss och kommer hit och spelar så får du vad du vill ha. Och sen så åkte han dit och så slaktade han dem på, kommer inte ihåg vad det var, 9,7 miljoner pund eller något sånt där. Och sen när han åkte därifrån så sa de stopp, du får inga pengar för att du har fuskat. Och var det ligger nu så har han ju faktiskt blivit, eller återbetalningsskyldig har han inte blivit för att han inte fick några pengar, men han kommer inte få det heller vad det verkar. Och det är ju när jag hörde storyn från början så tänkte jag så här, det är klart att han inte har fuskat. Och jag står fortfarande fast vid att han inte har fuskat, för att de visste exakt vad de gick med på. Men det blir ju ganska uppenbart att kasinot här har en jättefri rulle. Där de tänker att om han torskar 3 miljoner pund så tar vi dem. Och om han vinner 10 miljoner då vägrar vi betala.
En bra business att vara i.
Ja, det är ganska tragiskt att det får gå till så, kan man tycka. Och det sticker ju ändå lite i ögonen när det är ett kasino som gör så här, som bara rakar in pengar oavsett vad de gör. De behöver väl inte ta extra metoder för att tjäna pengar, men
tycker inte det.
Man kanske inte hamnar i den branschen om man inte är girig. Jag vet inte. Men så är det. Man får hålla ögonen och öronen öppna helt enkelt. Se till så att man inte råkar ut för sånt här. Jag vet inte om vi har något mer att prata om idag, grabbar.
Nej, inte så mycket. Får väl gratulera Very Ape 89 som vann Svenska Spels Player of the Year. 125 000 kronor in på kontot och Player of the Year-titeln.
Verkligen.
Annars är det inte särskilt mycket mer. Aces vann Bounty Builder 530 här till Perrys stora förvåning. Jaha, vann han den igen, sa han bara.
Nu igen.
Ja, nej.
80 kakor in på kontot.
Nej, han är vass som fan.
Ja. Hur ser det ut för er på, är det liksom viktigt att börja tjäna ranking på en redan nu på Svenska Spel? Är det något ni går och tänker på?
Du menar han som ledde efter 2 veckor?
Ja, exakt. Gör det ont att ha tappat lite?
Ja, det är kul, för att när man har ranking det är kul att bry sig om turneringar som för min del är lite lägre än det jag spelar i vanliga fall. Och när det finns någon ranking, då blir det att man är lite extra taggad. Det är som när SM var liksom. Det var mest tiltande turneringarna var att åka ur 6-match-SM liksom.
Ja, nej. Jag tyckte det mest tiltande var i sig Hilo-SM där man inte fick vara med för att klienten, man kom inte in.
Det var typ att de som hade TL eller något sånt kom inte in, eller var det sjukt då?
Ja, och jag skrev liksom en, jag skriver en tweet om året. Jag skrev en till Perry och Bengan och Timman här och sa att nu jävlar ska ni få en åktur i Hilo. Och så fick jag inte ens vara med.
Det är... Denied.
Ja, verkligen. Det är tråkigt. När man för en gång skulle vinna en turnering, tänkte jag. Och så får man
kan ju vara så att vi kände oss lite hotade och körde någon sån här... vad heter det? DDoS-attack.
Jag vill inte liksom... Jag vill inte peka åt något håll. Men jag har ju mina misstankar, så kan vi säga. Nej, men vi gör väl så att vi stänger ner för dagen. Och återigen ett stort tack till Jerry som är med denna veckan också. Och gör det med bravur. Och Timman, trevligt som alltid.
Tack och bock.
Då ses vi igen på onsdag. Då är det home game och dubbla re-entries numera. För att vi i stugan klarar liksom inte, vi når ju inte till första pausen riktigt.
Nej, vi får se om vi måste ha en kula där till Unlimited framöver.
Jag tycker ju det. Det börjar hylla ut åt det. Men vi får se vad ni andra tycker.
Det ska bara vara, ingen som ska kunna åka ut.
Exakt. Nej, det tycker jag låter rimligt ändå. Det är lite som i cash game. Man kan inte åka ut. Det är bara att köra. Ja, nej, men stort tack för att alla har lyssnat. Och vi ses på Twitch på onsdag om inte annat.
Ja, visst.
Yes, hej på er.
Hej då.